Vi är en bit in på ett nytt år. Jag vet inte om ni har tänkt så mycket på det. Men så är det. Första advent börjar det nya året, det nya kyrkoåret. Och det är väl inget som vi brukar vara så där våldsamt uppmärksamma på i vår församling eller den här typen av kyrka som vår församling är. Pingstförsamling. Men det är så i alla fall. Så att vi är liksom på tredje söndagen inne på ett nytt år. Som börjar med adventstiden, som är en tid av förberedelse. Ordet advent betyder, som du antagligen vet, ankomst. Och från början, när man firade advent, så firade man en fasta. På samma sätt som man, som vi ju alla fastar inför påsken. Och så var adventstiden inte en tid av lussekatter, pepparkakor och för tidigt julgodis. Utan en fastetid. Och så. Sen så är det liksom julen som handlar om själva starten. När Guds riket tar plats mitt i den här världen. Genom Jesus Kristus, Guds son. Och så följer kyrkoåret sedan Jesu liv. Ända fram till påsken. Med hans död och hans uppståndelse. Och sen så resten av året så är det liksom undervisning om hur man lever ett kristet liv. Om man ska följa kyrkan ungefär så. Och så avslutas alltihopa med två söndagar som handlar om de yttersta tingen. En söndag som handlar om vaksamhet och väntan. Och sen så domsöndagen som vi hade för ett tag sedan. Jag vet inte om hur mycket dom vi predikade då. Men vi kan ta igen det till nästa gång. Om du vill. Det finns ju så många olika bibeltexter som vi förknippar med adventstid, tror jag. Texten som vi hörde första advent som handlar om från Zakaria om hur kungen som kommer och rider in på en åsna. Hur han kommer i ödmjukhet, hur han kommer för också till dig. Se din konung kommer inte bara till världen i största allmänhet utan hur han kommer till dig. Texten om när Jesus rider in i Jerusalem. Texter som handlar om världens ljus. Om de som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Där ångest råder ska ett ljus skina klart och så vidare. Alla de här texterna. Jag skulle vilja läsa idag en lite annan text. Men som för mig någonstans är själva kärnan i hela adventsbudskapet och adventstiden. Jag hämtar den ifrån Jeremia 33. Står det så här. Se, dagar ska komma, säger Herren, när jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig telning växa upp ett David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst, Jerusalem bo i trygghet och man ska kalla det så Herren vår rättfärdighet. Och det som jag vill ta fasta på några minuter här idag på söndag förmiddagen. Det är just det uttrycket som det här börjar med. Dagar ska komma, säger Herren, när jag ska uppfylla löftet. Därför att för mig handlar advent om det uppfyllda löftet. Adventstiden är det uppfyllda löftets tid. Jag vet ju inte riktigt vad du känner inför advent. Det börjar någonstans strax efter midsommar med julskyltning och liksom, eller åtminstone i oktober. Liksom så börjar det här budskapet basuneras ut. Köp, 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 köp. Såg en annons i Sydsvenskan häromdagen som tipsade om sådana här fina presenter, julklappar som man kan ge till sin käraste. Bland annat en briljant ring för 229 795 kronor eller någonting sånt där. Hur många har köpt den? Underbart. Det har inte jag. Och det liksom ligger där. Och vi ska fixa och vi ska dona. Och liksom allting handlar väldigt mycket. Ibland i alla fall om. Åtminstone om man ska tro annonseringen. Och liksom hypen. Att det handlar om. Att det här året ska vi fira. Den perfekta julen. Och sen så. Kommer man då till kyrkan. Så pratar vi om att det är Jesus som är fokus i adventstid. Det är Jesus som är fokus i julen. He's the reason for the season. Och det är liksom allting här handlar om Jesus. Och vi försöker som predikanter att påminna både dig och kanske allra mest oss själva om att julen och adventstid handlar inte om liksom mammon. Att vi tillber mammon tillsammans nere på Novas stora tempel. Utan att det handlar om Jesus. Att han har kommit och så. Och någonstans däremellan befinner man sig kanske under adventstiden. Mellan stressen, köphysterin, jakten på den perfekta julen. Och ändå medvetandet om att egentligen så är allt det här som vi håller på med rätt oväsentligt. För det handlar om Jesus. Det handlar om han som kom för att befria oss. Om han som är det uppfyllda löftet. För ganska många tror jag att advent bara blir den här tiden före julen, förberedelsetid inför julen. Och även om vi är medvetna om att advent är mer än en raksträcka eller möjligen berg- och dalbana på vägen fram till jul. Att vi vet att det är en tid som är till för att vi ska förbereda våra hjärtan för att ta emot honom. Så vet vi ju, vi som tror att Jesus har kommit. Vi sitter så att säga med facit i handen. Vi vet ju att Jesus har kommit och då kanske advent i sig inte spelar så stor roll. Därför att vi vet ju hur det gick. Och man kan ju fundera över, ägna en stund åt tror jag. Hur det var innan man satt med facit i hand. Om det här folket som väntade och väntade och väntade. Som läste löftena som finns i det gamla testamentet. Påminde varandra om de löftena. Om Simon som hade fått löftet av Gud. Att han skulle få se Messias innan han fick avsluta sitt jordeliv. Och hur han väntade. Och så plötsligt en dag så står han där. Med Messias, Guds son, i famnen. I templet och förbe en välsignelsebönen över honom. Men grejen är, och det är det här jag skulle vilja tala om egentligen några minuter. Att advent faktiskt visar på någonting väldigt viktigt i evangelierna. Faktiskt på själva kärnan i evangeliet. Jag skulle vilja säga att evangeliets allra djupaste innebörd uppenbaras i advent och i den text som vi alldeles nyss läste. Vad är evangelium? Många av oss vet att evangelium betyder ett glatt budskap, ett gott budskap, ett budskap som vi tar emot med glädje. Och per definition så är evangeliet i några enkla punkter att Gud vill ha gemenskap med människan. Att människans synd gör och gjorde den gemenskapen är omöjlig. Det funkar inte. Gud är helig och du och jag är inte det. Att Gud sände sin son Jesus Kristus för att dö för våra synder. Och därefter uppstod Jesus och erbjuder ett evigt liv till var och en som tar emot honom. Kan vi vara överens om att det är ungefär evangeliets innehåll? Det är en sammanfattning faktiskt av de 14 punkter som är den lutherska kyrkans definition av evangelium. Så det borde stämma. Eller hur? Och det stämmer med Nya Testamentets budskap. Det är ju det som vi förkunnar. Det är det som vi predikar. Det är det som vi berättar för våra grannar, för våra vänner, för de som ännu inte har upptäckt Jesus. Det är ju det vi berättar. Att Gud vill ha gemenskap. Att människans synd gör det omöjligt. Att ha den gemenskapen att Gud sänder Jesus som en lösning på det problemet. Han dör för vår synd, tar bort vår synd från oss och så får vi ett evigt liv. Men ibland så missar vi en punkt, den första punkten i det här. Så att vi predikar att evangelien som egentligen bara består av det här att alla människor har syndat och är avsaknad av härligheten från Gud. Jesus dog för våra synder, du kan få evigt liv genom Jesus. Och så missar vi en viktig punkt, nämligen den här, Guds längtan efter gemenskap med dig och mig. Själva anledningen till allt sammans, Guds oändliga villkorslösa kärlek till varje människa. Att Gud längtar efter din och min gemenskap. Din och min vänskap. När Jesus började att predika, så står det så här i Markus evangeliets första kapitel. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Så när Jesus börjar predika, så predikar han evangelium. Han predikar det goda budskapet, det glada budskapet. Och det glada budskapet som Jesus predikar kan sammanfattas i de orden. Guds rike är här. Det som ni har väntat på, det som ni har längtat efter, det som ni har sökt är här. Guds rike har kommit, är här och är närvarande på den här jorden. Jag var på en julkonsert igår i Malmö och hörde vid flera tillfällen det uppe. Så jag tyckte det var så bra. För Guds rike och Gud själv flyttar in i geografin. Rakt in där du och jag finns. Där är Guds rike. Där du finns, finns Guds rike. Där vi samlas, där är Guds rike. Vi sjöng en av sångerna i början av gudstjänsten att ordet blev kött. Människor bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Alltså ordet som är ett uttryck för, en beskrivning av allt det Gud vill. Allt som Gud är. Allt som Gud säger till oss människor. Allt det som Gud sa för att skapa den här världen. Allt det som är Gud blir människa. Ordet blev kött, ordet blev människa. Levde bland oss och hade gemenskap med oss. Vi går tillbaka till Jeremia 33. Se, dagar ska komma, säger Herren, när jag ska uppfylla det löfte som jag har talat. Vilket löfte är det som skulle bli uppfyllt? Det finns ganska många löften i Guds ord. Det finns en sån här gammal predikantmyt som man hör då och då, någon överhypad evangelist påstår att det finns över 30 000 löften i Bibeln. Det tror jag inte är sant. Det finns nämligen 31 173 verser i Bibeln. Åtminstone är den Bibel som jag är född och uppvuxen med. 1917 års sanna översättning av Guds ord. Det finns 35 690 verser om du använder Bibel 2000 som har inkluderat lite apokryfiska böcker. Så det finns inte 30 000 löften i Bibeln, men det finns rätt många. Och det finns ett grundläggande löfte. Ett löfte som blev starten för Guds rike på jorden. Ett löfte som blev starten för Guds folket. Där det står i första Moseboks 17 kapitel att jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud. Och dina efterkommandes Gud. Jag ska vara din Gud. Jag ska vara med dig. Och du ska vara med mig. Och egentligen så spelar det inte så stor roll hur många löften det finns i Guds ord. Så här skriver Paulus. Att för alla Guds löften har i honom, i Jesus Kristus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss. Och i den sanna översättningen av Guds ord från 1917. Jag skojar bara, jag hoppas du förstår. Så står det så här. Guds löften, så många de nu är. Det kan vara hur många som helst. Alla Guds löften eller hur många Guds löften nu än är. Så har alla de löftena fått sitt ja i Jesus Kristus. Och de har fått sitt amen i Jesus Kristus. Och det kan man fundera på, vad betyder det? Att de har fått sitt ja och amen. Och när jag läser den texten så brukar jag tänka på. När vi har olika sammanträden, våra mer formella sammanträden. Ordföranden frågar församlingen, kan vi besluta så? Så svarar i de allra flesta fall, och tror är väl det, så svarar församlingen ja. Och så tar ordförande Sven sin väldiga stora klubba. Och så dunkar han den i bordet så här. Det händer inte så ofta, men det skulle kunna vara så. Det var så förr i alla fall. Och det är inte förrän klubbslaget har fallit som beslutet vinner liksom laga kraft i domänen. Så beslutet får sitt ja och så får det sitt amen, tjong. Och det är lite det som jag tror Paulus talar om här. Ungefär, han visste precis hur vi hade våra sammanträden nämligen. De har fått sitt ja och de har fått sitt klubbslag. Det har vunnit laga kraft. Det har gått igenom. Evangeliet handlar om löftet som Gud var. Att alltid vara med oss. Att vara vår Gud. Att alltid finnas där för oss. Allt det fick sitt ja och sitt amen i och genom Jesus Kristus. Och därför så säger Guds ord så här i Apostlagärningarnas 13 kapitel. Att nu förkunnar vi för er det glada budskapet, evangelium alltså. Att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn. Genom att låta Jesus träda fram, så som det är skrivet i den andra salmen. Du är min son, idag har jag fött dig. Flera hundra år i förväg så profeterade profeten Jesaja att därför ska Herren själv ge er ett tecken. Jungfrun ska bli havande, föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och Immanuel är ett av de namn som gavs åt Jesus när han föddes. Vad betyder Immanuel? Det betyder Gud med oss. Och det är så skönt att veta att Immanuel, namnet på världens frälsare, inte betyder Gud mot oss. Det hade varit väldigt jobbigt. Liksom, nu kommer han som vi har väntat på och han heter Gud emot dig. Men det gör han inte. Han heter Gud med dig. Han heter Gud för dig. Han heter Gud på din sida. Han heter Gud i din vardag. Det är en Gud som älskar dig, som finns hos dig. Det är en Gud som är din Gud, är med dig. Det löftet om en Gud som finns med, hur livet än ser ut. Hur omständigheterna än ser ut. Om det går upp eller det går ner. Det är en Gud som aldrig någonsin viker en tum från din sida. Det löftet är uppfyllt i och genom Jesus Kristus. Advent är det uppfyllda löftets tid. Löftet om Gud med oss. Löftet om en närvarande Gud. Löftet om en Gud som faktiskt vill ha gemenskap med dig. Löftet om en Gud som delar vår vardag. Löftet om en Gud som vet hur det är att vara människa eftersom han har varit det. Löftet om en Gud som är nära. Löftet om en Gud som aldrig sviker. Det löftet är uppfyllt genom Jesus Kristus. Och det är budskapet i advent. Amen.